Kapitel 3. En behaglig ritt. Åkrar, betesmarker och olivlundar täckte större delen av trakten kring i Bodar. Men där fanns också många små skogsmarker med några milsstegs bredd. Även om terrängen var mycket flackare än Rannonbergen i söder var det ett böljande landskap som ibland kunde höja sig till en topp med några hundratals fots höjd. Tillräckligt för att kasta djupa skuggor i eftermiddagssolen. På det hela taget erbjöd trakten alldeles tillräckligt med skydd för att hålla oönskade blickar borta från vad man kunde ha tagit för en säregen handelskaravan med närmare 50 beridna människor och nästan lika många till fots. Särskilt när de hade väktare som kunde leta upp sällan använda stigar genom undervegetationen. Elaine såg inga tecken på bebyggelse förutom några getter som stod och betade på en del av kullarna. Även de växter och träd som var vana vid hett klimat hade börjat vissna och dö. Men trots det skulle hon under andra omständigheter ha glatt sig åt landskapet. Det kunde ha legat 1000 rastmil från de marker hon hade sett när de red ned längs Eldarflodens andra strand. Kullarna hade sällsamma knöliga former som om de klämts ihop av ett par jättelika vårdslösa nävar. Skockar av fåglar med färgsprakande fjäderdräkter flög upp från marken när de passerade och ett dussin olika sorters kolibrier surrade iväg från hästarna likt svävande juveler på suddiga vingar. På sina ställen hängde tjocka klängrankor likt rep från grenarna. Det fanns träd vars lövverk bestod i smala, ormbunksliknande blad i en spetsig kvast längst upp på stammen och växter som såg ut som manshöga dammvippor. En handfull växter hade låtit sig luras av hettan och blommade med klarröda och knallgula blommor som ibland kunde vara dubbelt så breda som båda hennes händer. Deras doft var söt och sinnlig var ett ord som dök upp i hennes huvud. Hon såg några klippblock som en gång måste ha varit tårna på en staty, även om hon inte kunde föreställa sig varför någon skulle göra en så stor staty med nakna fötter. På ett annat ställe ledde vägen genom en skog av tjocka, räfflade stenar som stod bland träden, de nedvittrade stumparna av stora kolonner. Många av dem hade vält och alla hade sedan länge plockats bort nästan ner till marken av folk från trakten som behövde sten. En behaglig ritt, bortsett från dammet som hästarnas hovar rev upp från den sönderbrända marken. Hettan berörde naturligtvis inte henne och det var inte mycket flugor här. Alla farorna låg bakom dem. De hade smitit från de förlorade och vare sig de eller deras tjänare skulle kunna hinna ikapp dem nu. Det kunde ha varit en behaglig ritt, såvida inte. Till att börja med hade Avienda fått veta att hennes meddelande om att fienden kom när man minst anade det inte hade framförts. I början hade Elaine varit lättad över att prata om vad som helst utom Rand. Det var inte det att svartsjukan kommit tillbaka, utan snarare att hon kom på sig att mer och mer vilja ha det som Avienda hade delat med honom. Inte svartsjuka, avund. Hon skulle nästan ha föredragit det andra. Sen när hon verkligen började höra vad hennes vän berättade med låg entonig röst, ville nackhåren resa sig på henne. Du kan inte göra det, protesterade hon och styrde hästen närmare Aviendas. Egentligen trodde hon inte att Avienda skulle ha några större bekymmer vare sig med att prygla Karin, binda henne eller något av det andra. Inte om resten av havsfolkskvinnorna lät henne hållas. Vi kan inte börja ett krig mot dem, absolut inte innan vi har använt skålen. Och inte på grund av detta, tillade hon hastigt. Nej, det kan vi verkligen inte. De skulle inte börja något krig vare sig före eller efter användandet av skålen. Inte bara för att vindfinnerskorna uppträdde allt mer högdraget för varje timme som gick. Inte bara för... Hon tog ett djupt andetag och skyndade sig att fortsätta. Om hon hade framfört det skulle jag ändå inte ha begripit vad du ville ha sagt. Jag förstår att du inte kunde uttrycka dig tydligare, men du förstår väl vad jag menar. Abienda blängde ut i luften och viftade frånvarande bort flugorna ur ansiktet. Till varje pris. Det var vad jag sa till henne, brummade hon. Till varje pris. Tänk om det hade varit en av de skuggsjälade. Tänk om han hade lyckats ta sig förbi mig och in genom portöppningen utan att ni blivit varnade. Tänk om... Hon vände en plötsligt hopplös blick mot Elaine. Jag biter i kniven, sa hon dystert. Men det kanske spräcker levern på mig. Elaine skulle just säga att det var alldeles rätt att svälja sin vrede och att hon kunde få ha ett hur stort vredesutbrott hon ville om hon bara inte riktade det mot Athan mer. Det var vad det där om knivar och levrar betydde. Men innan hon ens hann öppna munnen red Adelaide upp till hennes andra sida på sin långbenta grå springare. Den vithåriga systern hade skaffat en ny sadel i Ibordar. En prålig sak med silver på sadelknappen och bommen. Av någon anledning verkade flugorna undvika henne trots att hon hade på sig en parfym som doftade lika starkt som någon av blommorna. Ursäkta mig, jag kunde inte låta bli att råka höra det sista. Adelaide's ton var inte det minsta ursäktande och Elaine undrade hur mycket hon egentligen hade hört. Hon kände hur det hettade i kinderna. En del av det Avianda hade sagt om Rand hade varit synnerligen frispråkigt och öppenhjärtligt. Och det gällde även en del av vad hon själv hade sagt. Det var en sak att prata på det viset med sin närmaste vän, en helt annan att misstänka att någon hade hört det. Avianda verkade känna likadant. Hon rodnade inte, men gav däremot den bruna systern en blick så sur att den skulle ha gjort Ninive heder. Adelaide log bara, ett leende lika milt som vattensoppa. Det vore kanske bäst om du gav din vän där fria tyglar med Athamir. Hon tittade förbi Elaine på Avianda. Några lösa tyglar i varje fall. Det borde räcka att injaga lite fruktan för ljuset i dem. De är redan en bra bit på väg, om ni nu inte har märkt det. De hyser betydligt större respekt för Eilvilden, förlåt mig Avianda, än för Aesir. Marylil skulle ha föreslagit det själv, men hon är fortfarande alltför uppjagad. Avianda lät sällan sin min förråda någonting, men just då såg hon lika oförstående och förbryllad ut som Elaine kände sig. Elaine vred sig i sadeln för att titta bakåt. Marylil red jämsides med Vandine, Karin och Saritha inte särskilt långt bakom dem. Alla fyra var mycket noga med att titta på vad som helst utom Elaine. Efter systrarna kom havsfolkskvinnorna, fortfarande på led, och bakom dem skulle sygillet komma strax före packhästarna, även om de skymdes för tillfället. De red längs en slingrande väg mellan de stympade kolonnerna. Över deras huvuden flög mellan 50 och 100 rödgröna fåglar med långa stjärtfjädrar och fyllde luften med sina tjattrande rop. Varför? Frågade Elaine korthugget. Det föreföll enfaldigt att ytterligare spä på den oro som redan sköd strax under ytan och ibland kokade över. Men Adelaide hade aldrig visat några tecken på enfald. Den bruna systern höjde ögonbrynen, synbarligen förvånad. Kanske var hon verkligen förvånad. Adelaide brukade tycka att alla borde kunna se det hon såg. Kanske. Varför? För att återställa en viss balans naturligtvis. Om Athan Mir anser att de behöver oss för att skydda dem mot en ale kan det kanske väga upp. Adelaide var tyst en liten stund, plötsligt fullt upptagen med att rätta till sin grå kjol. Andra saker. Elaine fick en spänd min. Andra saker. Avtalet med havsfolket. Det var vad Adelaide menade. Du kan rida med de andra nu, sa hon med sval röst. Adelaide protesterade inte. Hon gjorde inga försök att framhärda. Hon böjde bara lätt på huvudet och lät hästen falla tillbaka. Hennes småleende förblev fullständigt oförändrat. De äldre i sederna godtog att Ninive och Elaine stod över dem och talade med Egwens myndighet bakom sig. Men sanningen var att det inte var mycket mer än ytan som förändrats, kanske ingenting. Utåt sett uppträdde de med respekt och lydnad, och ändå. Hur det än var så var åtminstone Elaine i en ålder då de flesta kvinnor i tornet fortfarande gick i novisklänning och ytterst få ens hunnit bli antagna. Och hon och Ninni hade gått med på det där avtalet, vilket knappast var någon storslagen uppvisning i visdom och skarpsinne. Inte bara att havsfolket skulle få vindarnas skål, utan dessutom att 20 systrar skulle bege sig till Athenmere och underställa sig deras lagar, vara tvungna att lära vindfinnerskorna allting som dessa ville veta och inte få lämna dem förrän andra kom för att ersätta dem. Vindfinnerskorna skulle få besöka Vita tornet som gäster, tillåtas lära sig vad helst de önskade och ge sig av när de ville. Det skulle räcka för att åstadkomma ett ramaskri från salen och förmodligen även Egwen, men resten. Alla de äldre systrarna trodde att de skulle ha kunnat komma på något sätt att komma förbi ett sånt avtal. Kanske skulle de verkligen ha kunnat det. Elaine trodde det inte, men helt säker var hon inte. Hon sa ingenting till Avienda, men efter en liten stund tog älkvinnan själv till orda. Om jag kan tjäna min heder och hjälpa dig på samma gång bryr jag mig inte om ifall det samtidigt spelar Eishedena i händerna. Hon verkade aldrig riktigt ha funnits i att Elaine också var Eishedena. Efter en kort tvekan nickade Elaine. Någonting måste göras åt havsfolkskvinnornas uppträdande. Än så länge hade Marylil och de andra uppvisat en anmärkningsvärd fördragsamhet. Men hur länge skulle det vara? Ninive skulle kanske krevera så snart hon på allvar riktade sin uppmärksamhet mot vindfinnerskorna. De måste försöka bevara lugnet så länge som möjligt. Men om Athenmere fortsatte att tro att de kunde kuva alla Eishedere med en blick skulle det förr eller senare bli bekymmer. Livet var betydligt mer komplicerat än hon hade föreställt sig hemma i Caimlyn. Hur många lektioner hon än hade fått i egenskap av tronens dotter. Ja, det hade blivit så oerhört mycket mer invecklat sedan hon kom till tornet. Försök bara att inte göra det allt för eftertryckligt, sa hon med låg röst. Och snälla, var försiktig. De är trots allt 20 stycken och du är bara en. Jag vill inte att något ska hända innan jag kan hjälpa dig. Avienda gav henne ett brett vargleende och red in till stigens kant för att vänta på Athenmere på sitt gulbruna sto. Då och då kastade Elaine en blick bakåt, men det enda hon såg mellan träden var hur Avienda red bredvid Karin och pratade helt lugnt utan att ens titta på havsfolkskvinnan. Trots det verkade det som om Karin stirrade på henne med förbluffad min. När Avienda skumpade tillbaka fram till Elaine med flaxande tyglar, hon skulle aldrig bli någon god ryttarinna, red Karin fram för att tala med Renée. Strax därpå skickade Renée ilsket fram Rainin till processionens tät. Den yngsta bland vindfinnerskorna satt ännu klumpigare på sin häst än Avienda, som hon låtsades ignorera trots att älkvinnan red på Elaines andra sida, på samma sätt som hon ignorerade de små gröna flugorna som surrade runt hennes mörkhyade ansikte. Renée din Kalon, blå stjärna, sa hon stilt, kräver att du tillrättavisar älkvinnan Elaine Eishedee. Avienda såg på henne med ett flin som fick tänderna att blottas och Rainin måste ändå ha ägnat henne viss uppmärksamhet eftersom hon rodnade under den blänkande svetten. Tala om för Renée att Avienda inte är någon Eishedee, svarade Elaine. Jag ska be henne att vara försiktig. Det var ingen lögn. Det hade hon gjort förr och skulle göra det igen, men jag kan inte tvinga henne till någonting. Stundens infall fick henne att tillägga. Du vet ju hur Eil är. Havsfolket hade en del synnerligen undliga uppfattningar om hur denna Eil var. Rainin stirrade storökt på den fortfarande flinande Avienda och blev grå i synen. Sen vände hon hästen med ett ryck och galopperade tillbaka till Renée studsande i sadeln. Avienda skrockade förnöjt, men Elaine undrade om hela påfundet varit ett misstag. Trots att det var gott och väl 30 steg mellan dem kunde hon se hur Renées ansikte svällde upp när Rainin kom tillbaka och de andra började surra som en svärm bin. De såg inte rädda ut utan arga, och de blickar de slungade mot Eichedéerna framför sig var olycksbådande. Inte mot Avienda, bara mot systrarna. Ärdeles nickade tankfullt när hon såg det, och Marilyn lyckades nätt och jämnt dölja ett leende. De var i varje fall nöjda. Även om detta tillbud varit det enda under ritten skulle det ha förtagit nöjet av att titta på blommor och fåglar. Men det var inte ens det första. Strax efter att de hade lämnat gläntan hade kvinnorna i sygillet en och en ridit fram till Elaine. Alla utom Christian, som utan tvekan också skulle ha kommit om hon inte haft order att hålla kvar skölden runt Ispen. En och en kom de, tvekande och med ängsliga leenden, ända tills Elaine sa åt dem att uppföra sig som anstod deras ålder. De framförde absolut inga krav och var för klipska för att be rakt ut om någonting som redan nekats dem, men de fann andra vägar. Det slog mig, sa Rianne lättsamt, att ni måste vara angelägna om att fråga ut Ispen så snart som möjligt. Vem vet vad hon mer hade för sig i staden förutom att försöka hitta förrådsrummet? Hon låtsades att det bara var en ytlig konversation, men med jämna mellanrum kastade hon hastiga blickar åt Elaines håll för att se hur hon reagerade. Det tar oss säkert minst en timme att komma fram till bondgården, kanske två den vägen som vi tar, och ni vill förstås inte öda bort två timmar. Örterna som Ninivsidé gav henne gör henne riktigt pratglad, och jag är övertygad om att hon kan sitta upp om systrarna ber henne. Det muntra leendet bleknade när Elaine sa att utfrågningen av Ispen kunde vänta. Ljus! Väntade de sig verkligen att någon skulle hålla förhör medan de red genom skogen på stigar som knappt var värda namnet? Rianne red tillbaka till de andra frändeskvinnorna muttrande för sig själv. Förlåt mig, Elaine Chédé, mumlade Chilares en kort stund senare med en röst där Morandi-målet fortfarande gjorde sig påmint. Hennes gröna stråhatt hade exakt samma nyans som vissa av hennes underkjolar. Förlåt om jag tränger mig på. Hon bar inte det röda skärp som var en vis kvinnas kännemärke. De flesta i sygillet gjorde inte det. Famel var guldsmed och Eldersi levererade lackarbeten till handelsmännen för export till andra länder. Chilares var mattförsäljerska, medan Rianne själv organiserade skeppsfrakt åt mindre handelsbolag. En del av dem hade enklare sysslor. Christian drev ett mycket litet väveri och Dimana var sömmerska, om än en välbärgad sån. Men så hade de alla under loppet av sina liv ägnat sig åt många olika yrken och använt många olika namn. Ispen Chédé verkar inte vara kry, sa Chilares och skruvade sig besvärat i sadeln. Kanske påverkar örterna henne starkare än Ninive Chédé trodde. Det vore fruktansvärt om någonting skulle hända henne innan hon hunnit bli förhörd, menar jag. Systrarna kanske skulle kunna titta på henne. Hela henne om ni... Hon lät meningen förbli oavslutad och blinkade nervöst med sina stora bruna ögon. Vilket hon kunde ha skäl till med Shumeko bland sina följeslagare. Elaine kastade en blick bakåt och såg den kraftiga kvinnan stå upp i stigbyglarna för att speja förbi vindfinnerskorna tills hon såg att Elaine tittade och genast satte sig ner igen. Shumeko, som visste mer om att hela än någon syster utom Ninive, kanske mer än Ninive. Elaine pekade bara bakåt tills Chilares rodnade och vände sin häst. Bara några ögonblick efter att Rianne hade lämnat Elaine kom Marilyn framridande. Den grå systern lyckades betydligt bättre med sitt föregivna småprat än frändeskvinnorna hade gjort. Åtminstone lät hon fullständigt övertygande. Vad hon hade att säga var en annan sak. Jag undrar hur pålitliga de där kvinnorna är, Elaine. Hon snörpte harmset på munnen medan hon med en behandskad hand borstade damm från den blå ridklänningens delade kjol. De säger att de inte tar in vildbrukare, men Rianne själv kan mycket väl vara en vildbrukare hur mycket hon än påstår att hon misslyckades vid prövningen för att bli antagen. Shumeko också, och absolut Christian. en lätt ogillande min och en avfärdande huvudskakning vid omnämnandet av Christian. Du måste ha lagt märke till hur hon spritter till så fort någon nämner tornet. Hon vet inte mer än hon kan ha plockat upp under samtal med någon som verkligen blivit avhyst. Marilyn suckade beklagande över vad hon hade sagt. Hon var verkligen bra på det här. Har du tänkt på att de kanske ljuger om annat också? För allt vi vet kan de vara mörkvänner eller mörkvänners lakejer. Kanske inte, men de är inte mycket att lita på. Jag tror nog att det finns en bondgård. Så må det vara osagt om de verkligen har den som viloplats eller ej. Annars skulle jag inte gått med på det här. Men det skulle inte förvåna mig om det vi får se är några fallfärdiga byggnader och ett dussintal vildbrukare. Nåja, kanske inte fallfärdiga. De verkar ha gott om pengar. Men principen är densamma. Nej, de är helt enkelt inte värda att lita på. Elaine hade börjat sjuda inombords så snart hon begrep vart Marilyn ville komma. Och snart kokade hon på allvar. Allt detta slingrande, alla kanske och kunde, så att kvinnan kunde insinuera saker som hon inte trodde på själv. Mörkvänner. Kvinnorna i sigillet hade kämpat mot mörkvänner. Två av dem hade dött. Och utan Shumiko och Iene skulle kanske Ninni ha varit död istället för att de hade Ishben som fånge. Nej, skälet till att man inte kunde lita på dem var inte att Marilyn trodde att de hade försvurit sina själar till skuggan. För i så fall skulle hon ha sagt det rakt ut. Man kunde inte lita på dem därför att man i så fall inte skulle kunna anförtro dem Ishben. Hon smällde en stor grön fluga som hade slagit sig ner på lejoninnas hals med en ljudlig klatsch och det satte punkt för Marilys sista ord. Den grå systern spratt till av förvåning. Hur vågar du, viskade Elaine. De kämpade mot Ishben och Faelion i Rahad. De mötte Golamen där, för att nu inte nämna drygt 2 dussin råskinn beväpnade med svärd. Du var inte där. Det sista var knappast rättvist. De hade lämnat kvar Marilyn och resten av systrarna eftersom uppenbara Aes Sedair i Rahad skulle ha dragit till sig uppmärksamheten minst lika effektivt som pukor och trumpeter. Hon brydde sig inte om det. Hon blev argare för varje ögonblick och hennes röst steg för vart ord hon uttalade. Du antyder aldrig någonting sånt för mig igen. Aldrig. Inte utan ovedersägliga bevis. Om du gör det ska jag tilldöma dig en botgöring som får ögonen att trilla ur skallen på dig. Hur högt hon än stod över den andra kvinnan hade hon överhuvudtaget ingen myndighet att tilldöma henne någon botgöring. Men det brydde hon sig inte heller om. Jag ska se till att du får gå resten av vägen till Tjär Valon. Utan att få annat än bröd och vatten på hela tiden. Jag överlämnar dig i deras vård och säger åt dem att kväsa dig om du så mycket som säger bu till en gås. Plötsligt gick det upp för henne att hon vrålade för full hals. Något slags grå och vita fåglar flaxade förbi ovanför i ett brett band, men hennes röst dränkte deras skrin. Hon tog ett djupt andetag och försökte lugna ner sig igen. Hennes röst lämpade sig inte att vråla med. Den lät alltid gäll och tunn. Alla tittade på henne, de flesta med förbluffade blickar. Avienda nickade gillande, fast det skulle hon å andra sidan ha gjort också om Elaine hade kört en kniv i hjärtat på Marilyn. Avienda stod på sina vänners sida vad som än hände. Marilyns karhainska bleka hy hade antagit en kritvit nyans. Jag menar vad jag säger, sa Elaine med betydligt svalare ton. Det verkade få ännu mer blod att lämna Marilyns ansikte. Hon menade verkligen vartenda ord. De kunde inte kosta på sig att låta sådana rykten spridas bland dem. På ett eller annat sätt skulle hon se till att det blev gjort, även om det förmodligen skulle få hela sygillet att svimma. Hon hoppades att saken därmed skulle vara avklarad. Det borde den ha varit. Men när Chilares lämnade henne ersattes hon av Saritha, som även hon hade ett skäl för att inte lita på frändeskvinnorna. Deras ålder. Till och med Christian påstod sig vara äldre än någon nu levande Aes Sedair, medan Rhiann var mer än 100 år äldre än så och trots det inte ens den äldsta bland fränderna. Hon bar verkligen titeln äldsta, men det tillföll den äldsta av dem som befann sig i Ibodar, och på grund av det stränga system de följde för att undgå upptäckt befann sig flera ännu äldre kvinnor på andra platser. Det kunde omöjligen vara sant, hävdade Sharitha. Den här gången vrålade Elaine inte. Hon var mycket noga med att inte vråla. Så småningom får vi veta sanningen, sa hon till Sharitha. Själv tvivlade hon inte på frändeskvinnornas ord. Men det måste finnas något skäl till att frändeskvinnorna varken hade Eichedernas tidlösa utseende eller såg tillnärmelsevis så gamla ut som de påstod sig vara. Om hon bara kunnat komma på vad det var. Någonting sa henne att svaret var någonting uppenbart, men hon fick ingen plötslig uppenbarelse av vad det var. Så småningom, upprepade hon bestämt när den bruna systern öppnade munnen igen. Det får lov att räcka, Sharitha. Sharitha nickade osäkert och föll tillbaka. Kanske 10 minuter senare ersattes hon av Shibella. Varje gång någon av frändeskvinnorna kom för att på omvägar be om att slippa Ishban kom strax därpå någon av systrarna för att be om samma sak. Alla utom Marilyn som fortfarande blinkade så fort Elaine tittade på henne. Det var sannoliken ingen som vågade anklaga fränderna på samma rättframma sätt igen. Vendine inledde till exempel med att diskutera havsfolket, hur man skulle motverka följderna av det avtal som slutits med dem och varför man skulle motverka dem så mycket som möjligt. Hon la fram ärendet på ett mycket sakligt sätt utan att med så mycket som ett ord eller en gest lägga skulden på någon. Inte för att hon behövde det heller. Själva ämnet skötte den saken alldeles på egen hand, hur varsamt man än behandlade det. Vita tornet, sa hon, bibehöll sitt inflytande över världen, inte genom vapenmakt, övertalning eller ens manipulation och ränker, även om hon hastade förbi de två sista ganska raskt. Snarast var det så att vita tornet, i den mån det nu styrde eller påverkade vad som skedde, gjorde det på grund av att det i allas ögon stod för sig självt och över världen i övrigt, i högre grad än till och med kungar och drottningar. Detta var i sin tur beroende på att varje HD betraktades på samma sätt, som mystisk och särskild, olika alla andra, en annan sort. Historiskt sett hade HD:erna som inte lyckats uppnå detta, och det fanns en del, hållits utom synhåll för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Det tog en liten stund innan Elaine märkte hur konversationen börjat styras bort från havsfolket och insåg vart den var på väg. En annan sort, mystisk och särskild, kunde inte få ligga bunden över en sadel med en skinnpåse över huvudet. I varje fall inte någonstans där andra än Eichedere kunde se det. I själva verket skulle systrarna behandla Ishban betydligt strängare än sygillet kunde förmå sig att göra, bara inte inför världens ögon. Om detta argument varit det första Elaine fått höra skulle det kanske ha burit mer frukt, men som det nu var skickade hon iväg Vendine precis som alla de andra och såg henne ersättas av Arelais så snart hon sagt till Shibella att om ingen i sygillet kunde begripa vad Ishban mumlade så var det knappast troligt att systrarna skulle göra det heller. Mumlade, ljus. Eichedena turades om att avlösa varandra, och även om hon visste vad det handlade om var det ibland svårt att se sambandet med vad de sa till att börja med. När Karin började med att berätta för henne att de där stenblocken mycket riktigt hade varit tår en gång i tiden, enligt uppgift på en drygt 35 manshöjder hög staty av någon krigardrottning. Ishban blir kvar där hon är, sa Elaine svalt, utan att vänta på fortsättningen. Och nu, om du inte verkligen vill berätta varför chiotanerna fick för sig att resa en sån staty. Den gröna systern sa att den avbildade kvinnan endast varit iklädd rustning och inte mycket rustning heller. En drottning? Inte. I så fall skulle jag vilja tala med Avienda i en enskild angelägenhet om du inte har något emot det. Tack så mycket. Naturligtvis stoppade inte ens detta bryska bemötande dem. Det förvånade henne att de inte skickade Marylills kammarjungfru att pröva sin lycka. Inget av detta skulle ha hänt om Ninni varit där det var meningen att hon skulle vara. Elaine var i varje fall övertygad om att Ninni raskt skulle ha kväst både systrarna och sygillet. Hon var mycket bra på att kväsa folk. Haken var att Ninni hade klistrat sig fast vid Läns sida innan de ens lämnade den första gläntan. Väktarna var ute och spejade framför dem och på sidorna av vägen, ibland även bakom dem. De red bara tillbaka till kolonnen tillräckligt länge för att rapportera vad de hade sett eller ge anvisningar för hur de skulle undvika en gård eller en fåraherde. Birgit gav sig ut på långa utflykter och tillbringade aldrig mer än några ögonblick med Elaine. Lärn gav sig ännu längre bort och vart en Lärn begav sig följde Niniv med. Det är väl ingen som ställer till med bekymmer, frågade hon med en mörk blick på havsfolkskvinnorna första gången hon följde med Lärn tillbaka. Nå, det var ju bra, sa hon innan Elaine ens hunnit öppna munnen. Hon svängde runt med sitt trinda sto som vore det en kapplöpningshäst och galopperade efter Lärn med ena handen på hatten. Hon hann i kapp honom just som han försvann runt sidan på en kulle som reste sig framför dem. Då hade det för all del inte funnits någonting att klaga på egentligen. Rianne hade avlagt sitt besök, Mary Lill sitt och allt hade verkat lyckligt överståndet. När Ninni kom tillbaka nästa gång hade Elaine genomlidit ett antal förtäckta försök att få Ispen överlämnad till systrarna. Evander hade pratat med Karin och vindfinnerskorna sköd av vrede. Men när Elaine förklarade situationen för Ninni kastade hon bara en bister blick bakåt. Just då råkade naturligtvis alla befinna sig där de skulle vara. Även mer blängde visserligen ilsket, men alla frändeskvinnorna var bakom dem och vad de andra systrarna beträffade kunde en samling noviser aldrig ha sett mer väluppfostrade och oskyldiga ut. Elaine ville skrika högt. Jag är övertygad om att du kan sköta allting, Elaine, sa Ninni. Du har trots allt fått all denna undervisning för att kunna bli drottning. Det här kan inte vara till närmelsevis och förbaskade kar. Han är på väg igen. Du klarar det. Och med det gav hon sig iväg i galopp på det stackars stoet som om det varit en stridshingst. Det var just då Avienda valde att börja prata om hur det verkat som om Rand tyckte om att kyssa henne på sidan av halsen. Och händelsevis nämnde hur mycket hon själv hade tyckt om det. Elaine hade också tyckt om när han hade gjort det med henne. Men hur van hon än hade blivit vid att diskutera sådana saker, oroväckande van, så ville hon inte prata om det just nu. Hon var arg på Rand. Det var orättvist, men om det inte varit för honom skulle hon ha kunnat säga åt Ninni att sluta behandla Lärn som ett barn som kunde snubbla på sina fötter och istället ägna sig åt sina egna plikter. Hon ville nästan ge honom skulden för hur sygillet uppförde sig också, och de andra systrarna. Och vindfinnerskorna. Det är en av de saker man har män till. Att ge dem skulden, hade Lini sagt en gång med ett skratt. För det mesta har de gjort sig förtjänta av det, även om man inte vet riktigt hur. Det var orättvist, men hon önskade ändå att han kunnat vara där en kort stund, bara så att hon hann ge honom en örfil, och så att hon hann kyssa honom, låta honom kyssa henne mjukt på halsen. Så att om han lyssnade på goda råd, även om han inte tycker om att höra dem, sa hon plötsligt med blossande kinder. Ljus, trots allt sitt prat om skam hit och dit, fanns det vissa områden där Avienda inte hade någon alls. Och det verkade som om hon själv inte hade det heller. Men de gånger jag försökte förmå honom att göra någonting, så körde han hälarna i marken, även när det var helt uppenbart att jag hade rätt. Var han sån med dig också? Avienda sneglade på henne och verkade förstå. Elaine var inte säker på om hon tyckte om det eller ej. Det var i varje fall slut på prat om Rand och kyssar. I varje fall ett tag. Avienda ägde viss kunskap om män. Hon hade umgåtts med dem som spjutjungfru, kämpat tillsammans med dem. Men hon hade aldrig velat vara någonting annat än far Darius May, och det fanns luckor i hennes kunskap. Till och med när hon lekte med dockor som liten hade det alltid handlat om spjut och boskapsräder. Hon hade aldrig kurtiserat, förstod inte vad det handlade om och förstod inte heller varför hon kände sig som hon gjorde när Rand såg på henne och 100 andra saker som Elaine hade börjat lära sig första gången hon lade märke till att en pojke tittade annorlunda på henne än när han såg på sina pojkkamrater. Allt detta förväntade hon sig att Elaine skulle lära henne, och Elaine försökte. Hon kunde verkligen prata om vad som helst med Avienda. Om bara inte Rand hade använts som exempel så ofta. Om han hade varit där nu skulle hon ha gett honom en örfil och kysst honom och gett honom en örfil till. Nej, det var sannligen inte någon behaglig ritt, en eländig ritt. Ninni gjorde ytterligare ett antal korta uppdykanden innan hon slutligen kom tillbaka och tillkännagav att frändernas gård låg strax framför dem, skymd av en rundad kulle som såg ut att kunna välta om kull när som helst. Rians beräkning hade varit pessimistisk. Av solen att döma hade det bara tagit 2 timmar. Vi är alldeles strax framme, sa Ninni till Elaine. Men hon verkade inte lägga märke till den buttra blick hon fick till svar. Lärn, var snäll och hämta hit Ruan. Bäst att de får se ett bekant ansikte redan från början. Han svängde runt och iväg och Ninni vred på sig i sadeln för att ge systrarna en kort bestämd blick. Jag vill inte att ni ska skrämma upp dem nu. Håll tungorna i styr tills vi har fått en möjlighet att förklara vad det rör sig om och dölj era ansikten. Dra upp kapuchongerna på era mantlar. Hon rätade på sig utan att vänta på svar och nickade belåtet. Så där ja, allt är som det ska. Jag kan då inte begripa vad det var du gnällde över, Elaine. Alla gör precis vad de ska, så vitt jag kan se. Elaine skar tänder. Hon önskade att de redan vore i Camlin. Det var dit de skulle bege sig så snart de var klara med det här. Hon hade plikter i Camlin som hon borde ha tagit itu med för länge sedan. Det hon först hade att ta hand om där var att övertyga de starkare adelshusen om att lejontronen tillhörde henne trots hennes långa bortovaro. Det och eventuella andra tronpretendenter. Om hon varit på plats när hennes mor försvann hade det kanske inte funnits några sådana. Men med tanke på Andrews historia fanns de säkert vid det här laget. På något sätt verkade allt sammans så mycket lättare än det här.